Podplay. Den unge mannen är genomblöt, nedkyld och utmattad. Han har kämpat för sitt liv i flera timmar, men nu börjar stormen ta ut sin rätt. Efter att nyss ha varit nära att drunkna är han återigen ombord på segelbåten. Hur vet han inte riktigt. In till honom på däck ligger två livlösa kroppar. Det som börjat som en spännande tävling ser nu ut att sluta i tragedi. Och stormen bara fortsätter. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Fastnet Race 1979, den dödligaste havskappseglingen någonsin. ...1925 går tävlingen Fastnet Race på Isle of Wight av stapeln för första gången. Ett halvt sekel senare har tävlingen blivit en av de mest prestigefyllda havskappseglingarna i världen. Lördagen den 11 augusti är det dags för 1979 års upplaga. I kuststaden Coos är stämningen god. Fastnet Race lockar människor från hela världen och nu är gatorna fyllda av förväntansfulla deltagare, arrangörer och åskådare. Ute på vattnet ligger 303 båtar i olika storlekar och trängs i väntan på att få starta. Bland de tävlande finns både amatörer och proffs och olika sorters båtar. Allt från mindre fritidssegelbåtar till stora påkostade lyxvarianter. ...17-åriga Matthew Sheehan är ombord den 9 meter långa båten Grimaken. Med sig har han sin pappa och båtens kapten David Sheehan och de fyra besättningsmedlemmarna Nick Ward, Gary Winks, Mike Doyle och Dave Wheeler. Under den här säsongen har den 6-man stora besättningen seglat många mil tillsammans och blivit ett sammansvetsat lag. Klockan 1:30 på lördagen, den 11 augusti, är det dags. Startskottet går och Grimaken och de andra båtarna ger sig av. Den 605 sjömil långa rutten startar i Coos. Deltagarna ska sedan segla ut på Keltiska havet, runda fyrön Fastnet Rock vid Irland och ta sig tillbaka till södra England för målgång i Plymouth. En seglats som kan ta allt mellan 3 och 5 dagar beroende på väder och vind. Vid 5:30 på söndag morgonen, när tävlingen pågått i ungefär en halv dag, har en tjock dimma lagt sig över havet. Den gör det mer svårnavigerat för båtarna som nu, innan GPS:ens tid, orienterar sig på havet med hjälp av sextanter, radiopejling och genom att följa fyrar och andra landmärken. Senare under söndagen kommer väderleksrapporter om kuling under måndagen, med vindstyrkor på 17-20 sekundmeter. Men det är bara välkommet. Mer vind i seglen betyder högre fart och chans till bättre placering i tävlingen. Men samtidigt, på andra sidan Atlanten, har ett oväder börjat samla sig. En storm som rör sig österut över havet, rakt mot Fastnet Race. På måndag morgon, 2 dagar efter att tävlingen började, rundar en annan båt, den 11 meter långa Trophy, Englands västligaste spets, för att fortsätta upp mot Fastnet Rock. Avståndet mellan de större, snabbare båtarna och de mindre har ökat. Och från Trophys däck går det inte längre att se lika många segel vid horisonten. Men nu ska Trophy ut på det keltiska havet i Atlanten och besättningen vet att förutsättningarna kan ändras fort. Under förmiddagen lättar dimman plötsligt, snabbare än vanligt. En av de 8 personerna ombord på Trophy är den 24-åriga flyg- och rymdingenjören Derek Morland. Han har sjukanmält sig från jobbet för att kunna vara med i racet. Att vara ute på öppet hav istället för att sitta instängd på ett kontor är ljuvligt. Atlanten sträcker ut sig framför 24-åringen och han känner sig oövervinnlig. Under måndagen blir vinden ännu starkare. Vågorna blir snabbt högre och till en början tycker Derek Moreland och hans kamrater bara att det är roligt. Några i sällskapet blir sjösjuka, men de låter inte det förstöra upplevelsen. De fokuserar på sina uppgifter och inte minst på att få en bra placering i tävlingen. Besättningen på Grimalkin har också börjat märka av att vindarna blir starkare. Båtens kapten David Sheehan följer sjörapporten noga. Men han är inte orolig. Inga stormvarningar har kommit in och de seglar vidare som planerat. Under måndags eftermiddagen har de flesta av de cirka 300 båtarna tagit sig ut på Keltiska havet. Långt borta från kusterna. Flera av de största fartygen ligger långt före och börjar nu runda Fastnet Rock, 13 kilometer söder om Irlands sydligaste spets. Men för de mindre båtarna är en bra bit kvar. Och på kvällens sjörapport kommer ny information som förändrar allt. Man spår att en så kallad halvstorm hotar att dra in över Keltiska havet. Med vindar på mellan 21 och 24 sekundmeter kan tävlingen snabbt bli riktigt farlig. Solen börjar sjunka bakom horisonten och på Grimalkin har kaptenen David börjat bekymra sig över vinden. Han har därför revat och minskat segelytan, något man gör för att få mer kontroll i hård vind. Samtidigt ser hans 17-åriga son Matthew hur himlen antar en starkt lysande rosa-röd färg. Det liknar ingenting som någon ombord har sett förut. Matthew fascineras av himlen, men hans kompis, den 23-åriga Nick Ward, vet vad en sån himmel kan betyda. Medan mörkret sänker sig har oron tagit över för 24-åriga Derek Moreland och hans kamrater på Trophy. Blåsten är hård och kallt havsvatten piskar dem i ansiktet. Det krävs två personer åt gången för att lyckas hålla rodret stadigt. Varningen om att det väntas bli ännu värre väder känns inte bra och de diskuterar om de borde vända om. Men de är redan ute på öppet hav, långt från hamnar och marinor. Och de tänker därför att det kan vara farligare att vända om än att följa planen. Till slut bestämmer de sig för att det bästa är att fortsätta mot Fastnet Rock. När klockan passerar midnatt är det full storm med vindar på upp till 28,4 sekundmeter. Vågorna börjar bli mellan 10 och 15 meter höga. När vindriktningen plötsligt gör en vändning på 90 grader kommer vågorna från alla håll och kanter. Bara att hålla sig upprätt på däck är en utmaning. Båten kastas omkring som en leksak bland vågorna. 17-åriga Matthew Sheehan och de andra blåser upp sina flytvästar, sätter fast sig i säkerhetslinor och börjar förbereda sig på det värsta. Plötsligt reser sig en gigantisk våg rakt upp ur mörkret bakom Grimalkin. Den lyfter aktern och får fören att peka rakt ner i vattnet. För ett ögonblick står båten helt vertikalt. Sekunden därpå vräks Grimalkin omkull, som i en framåtvolt. Innan Matthew hinner reagera kastas han och de andra rakt ut i havet. Matthew tumlar runt i det skummande vattnet utan att veta vad som är upp eller ner. Det enda som håller fast honom i skeppet är säkerhetslinan. Medan han kämpar och stretar under ytan så tänker han att detta kan bli den sista natten i hans liv. På Trophy finns det inte mycket 24-åriga Derek Moreland och de andra kan göra. De håller krampaktigt i relingen när båten tar sig över de ibland upp till 18 meter höga vågorna, bara för att sen störta lodrätt ner på andra sidan. Den skräckslagna besättningen börjar förbereda livflotten. Mirakulöst nog lyckas Derek Moreland få lite sömn i sin koj, trots stormen utanför. Men rätt som det vaknar han av att båten kastas omkull. Derek flyger ur kojen. När han reser sig inser han att han står med fötterna på innertaket. Båten är upp och ner. Ännu en våg får båten att rulla över på rätt köl igen. En skakad Derek tar sig ut på däck, där han och de andra ser att masten och riggen har slitits av. Dessutom har rodret gått sönder. Paniken sprider sig bland besättningen och de 8 männen kliver ombord på den fortfarande intakta säkerhetsflotten och överger Trophy. Grimalkin har rätats upp igen och tack vare säkerhetsselarna lyckas Matthew och de andra hjälpas åt att kravla sig ombord. Men det dröjer inte länge innan de kastas omkull igen. Och så fortsätter det medan timmarna går. Några i besättningen börjar bli ordentligt nedkylda och visar tecken på hypotermi. Under natten diskuterar de om de borde skicka ut ett nödrop. Men kaptenen, David Sheehan, är motsträvig. Nödrop skickar man bara om det är fara för livet. Och trots den hårda stormen är han inte säker på att det stämmer. Inte än. Men timmarna går och stormen tycks aldrig tappa i styrka. Båten kastas omkull gång på gång och besättningen börjar tappa modet. Och nu börjar även kapten David ändra åsikt. Så klockan 6 på tisdag morgonen, när stormen pågått i cirka 6 timmar, följer Matthew med sin pappa David ner under däck för att försöka få iväg ett nödrop. David får kontakt med en större båt som kan vidarebefordra hans Mayday-meddelande till fastlandet. Men han får ett nedslående svar. Det finns inte mycket vi kan göra för er just nu. Tyvärr. Lycka till. Ögonblicket därpå ser Matthew genom takfönstret hur en 10 meter hög svart vägg reser sig över segelbåten. Sen kastas de omkull. Det är inte bara Grimalkin som har skickat ut ett larm. Under natten har radiooperatörer längs kusterna fått in nödrop efter nödrop. Och snart inser man att detta är mycket värre än man först trott. Nu påbörjas därför en massiv räddningsinsats. Helikoptrar, räddningsfartyg och flygplan kallas in från flera länder för att försöka hitta tävlingsdeltagarna. Men det visar sig vara en rejäl utmaning. Vindarna når stundtals orkanstyrka som är runt 32 sekundmeter och vågorna är upp till 20 meter höga. För räddningshelikoptrarna är det både svårt och farligt att försöka komma tillräckligt nära vattenytan för att kunna plocka upp seglarna. Området som ska sökas av är också enormt, större än 51 000 kvadratkilometer. Förutsättningarna är extremt dåliga och man vet att tiden håller på att rinna ut.
The rescue work continued in the raging wind and darkness. Lifeboats, freighters, naval vessels and helicopters all answered distress calls. Late last night, the British Navy said 114 yachtsmen had been picked up in the combined rescue operation.
Totalt deltar fler än 4 000 personer i insatsen, som är den största i brittiska farvatten sedan andra världskriget. Men för 24-åriga Derek Moreland och hans kamrater på Trophy är räddningen långt borta. Livflotten de har satt sig i är inte mycket att sätta emot stormen. Den slängs runt som en kapsyl och snart slits den i två delar. Derek och hans två kamrater kastas av och tumlar hjälplöst omkring i vågorna. Men plötsligt känner Derek en lina mellan sina fingrar. Den leder till den trasiga livflotten och Derek kan dra sig mot den. Där fyra av hans kompisar lyckats klamra sig kvar. Derek får fatt i flotten och för tillfället är han i säkerhet. Men snart inser han att han inte har någon mer bakom sig. Hans två andra kamrater har spolats bort i havet. Och nu är de bara fem kvar. Segelbåten Grimalkin kastas runt igen. Under däck, där 17-åriga Matthew Sheehan och hans pappa David befinner sig, flyger möbler, redskap och mat omkring i luften. En konservburk träffar David i huvudet och han faller ihop över sjökortsbordet. Matthew inser att hans pappa blöder från ett djupt jack i pannan. Han släpar upp honom på däck där han blir sittande med sin pappa i famnen. David förlorar medvetandet och får bara ur sig några korta, osammanhängande meningar. Det är det sista Matthew hör sin pappa säga innan en ny våg välter båten. Säkerhetsselen Matthew har på sig blir nu en dödsfälla. Han har huvudet under vattnet och selen håller honom fast under båten. Han sliter för att ta sig loss. Men medan han kämpar börjar han hallucinera. Han ser sin familj och sina vänner. Men så plötsligt reser sig relingen över vattenytan. Grimalkin tippar över igen. Och Matthew, som är fäst vid båten i sin säkerhetssele, kastas upp på däck. Där han landar in till sina kompisar, Nick Ward och Gary Winks. De ser inte ut att vara vid medvetande. Nick är blek och livlös och Gary är skadad i ansiktet. När Matthew ställer sig upp får han syn på ännu en livlös kropp. Den flyter i vattnet flera meter bort med ansiktet neråt. Matthew blir alldeles iskall när han förstår vem det är. Det är hans pappa. En ny våg sköljer över Grimalkin och Matthew kan inte längre se Nick och Gary. Då hör han kompisarna Mike Doyle och Dave Wheeler ropa på honom. Livflotten hänger fortfarande bakom båten. Nu skriker de att båten kommer sjunka och att han måste hoppa i flotten. Att överge båten känns fel, men Matthew förstår att han måste fatta ett snabbt beslut. Om han överlever så kan han kalla på hjälp och kanske rädda de två vännerna Nick och Gary. Så Matthew kliver på flotten. ...24-åriga Derek Moreland från Trophy är kvar på den trasiga livflotten. Men situationen börjar bli hopplös. En person ombord, Trophys navigatör, har frusit ihjäl under natten. När dagen börjar gry är det bara fyra man kvar och en av dem är svårt nedkyld. De har drivit i timmar när Derek tidigt på tisdag förmiddag ser ett plan flyga förbi ovanför dem. Strax därpå kommer en helikopter och kan hissa upp en av dem. Inte långt senare plockar ett nederländskt fartyg upp resten. Derek vågar knappt tro det när han kliver ombord på fartyget. Han är äntligen i säkerhet. Ungefär samtidigt möts 17-åriga Matthew Sheehan och hans kamrater Mike och Dave av samma syn när en räddningshelikopter närmar sig i stormen. När Matthew en stund senare kravlar i säkerhet på helikoptern så ser han det skummande havet nedanför. Där någonstans är hans pappa. Matthew berättar för helikopterns besättning att det kan finnas två personer kvar ombord på Grimaken. Han ber dem att vända om och fortsätta leta. Men helikoptern måste tillbaka till land för att tanka innan de kan fortsätta sökandet.
Dozens of yachts have been lost and at least three people killed after a freak storm blew up in the Irish Sea during the Fastnet yacht race. Hundreds of competitors have been left stranded and there have been several reports of bodies floating in the sea.
På onsdag morgonen vinner den amerikanska mediamogulen och finansmannen Ted Turner Fastnet Race med sin stora lyxbåt Tenacious. Men många av hans medtävlande går aldrig i mål. Bara 86 av de 303 båtarna kommer fram till Plymouth. De andra har antingen brutit loppet självmant, hamnat i nöd eller dött till havs. Fem båtar sjunker och minst 15 kapsejsar under Fastnet Race, som ska bli den dödligaste tävlingen någonsin i seglingssammanhang. Källorna går isär, men mellan 19 och 21 människor förlorar livet. 17-åriga Matthew Sheehan, Mike Doyle och Dave Wheeler ska senare kritiseras för att de övergav Grimaken. Särskilt då två av deras kamrater fortfarande var kvar ombord. Gary Winks dör den natten, men Nick Ward överlever. Arrangörerna av Fastnet Race fick i efterhand utstå kritik för bristande säkerhet och för att ha låtit tävlingen fortsätta. Men stormen hade överraskat inte bara de tävlande utan även arrangörerna och till och med meteorologerna. Ingen kunde förutspå hur illa det skulle bli. Efter utredningen bedömdes det att ingen skulle vare sig dömas eller hållas ansvarig för dödsfallen. Du har lyssnat på Kod Katastrof om Fastnet Race med mig Ellen Norberg. Research och manus av Johan Alenius. Faktagranskning av Linn Ek. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kod Katastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av